Hej, jag heter William. Välkommen till Nine-Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Rising from the Rails av journalisten Larry Tai är en historisk fackbok om de svarta män som arbetade som pullmanportierare på USAs sovvagnar. Från tiden efter inbördeskriget och långt in på 1900-talet. Boken undersöker en skarp motsägelse. Arbetet gav ovanligt stabila inkomster, möjlighet resa och en respekterad ställning i många svarta lokalsamhällen. Samtidigt byggde själva tjänsten på rasistiska föreställningar om lydnad och service och innebar långa pass, låg grundlön, beroende av dricks och ständig förnedring. Ty använder portierernas erfarenheter för att förklara hur familjer kunde investera i utbildning, bostäder och lokala institutioner och därigenom bidra till framväxten av en svart medelklass. Han följer också den långa organiseringen bakom Brotherhood of Sleeping Car Porters, den fackliga rörelse som leddes av A. Philip Randolph. Syftet är att placera detta ofta osynliga järnvägsarbetare i centrum för USAs arbetsmarknads- och medborgarrättshistoria. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ett eftertraktat arbete som samtidigt bevarade rasismens tjänarroll. Tys centrala utgångspunkt är att pullmanportierens arbete inte kan beskrivas som vare sig enbart framsteg eller enbart exploatering. Pullmanbolaget rekryterade svarta män. Många med bakgrund i den tidigare slavstaten Södern, eftersom företaget ville ge välbärgade vita resenärer en form av personlig service som liknade äldre rasordningar. Vita män hade normalt de högre och mer auktoritativa rollerna, medan svarta portierer förväntades bära bagage, bädda sovplatser, putsa skor, städa och vara tillgängliga nästan utan avbrott. Passagerare kunde dessutom tilltala dem som George, ett namn som utplånade individens identitet och anspelade på George Pullman. Ändå var en plats hos Pullman ofta svår att få. Under en period då många amerikanska arbetsgivare stängde ute svarta sökande erbjöd jobbet regelbunden lön, uniform, yrkesstatus och resor genom landet. I svarta samhällen kunde portieren framstå som välklädd, pålitlig och världsvan. Boken visar därför varför arbetarna och deras familjer kunde värdera tjänsten högt utan att förneka dess förnedrande villkor. Just denna dubbelhet gör historien viktig. Ekonomisk rörlighet uppstod inte därför att arbetsgivaren övergav rasismen, utan därför att arbetarna skapade handlingsutrymme inom ett system som från början var utformat för att begränsa dem. För det andra, dricks, extrema arbetstider och den dolda kostnaden för en trygg inkomst, boken lägger stor vikt vid arbetsvillkoren bakom pullmantågens eleganta fasad. Portierna var ansiktet utåt för en lyxig resa, men deras egen tillvaro präglades av mycket långa arbetsdagar och oregelbunden vila. De skulle finnas till hands när passagerare steg på och av, även nattetid, och deras arbetsuppgifter fortsatte långt efter att kupéerna hade bäddats. Grundlönen var låg i förhållande till ansvaret, vilket gjorde dricksen från vita resenärer avgörande för familjens ekonomi. Det innebar att inkomsten delvis berodde på att arbetaren ständigt visade tålamod och underdånighet, också när han mötte rasistiska krav eller förolämpningar. Tydliggör att den relativa tryggheten i yrket hade en hög personlig kostnad. Portierna var ofta hemifrån under långa perioder och familjelivet fick anpassas till järnvägens tidtabeller. De stod också för vissa arbetsrelaterade utgifter, medan extra arbete inte alltid ersattes. Detta förklarar varför deras senare fackliga krav inte bara handlade om högre lön. Reglerade arbetstider, tryggare anställning och erkännande som kvalificerade arbetare var lika centrala frågor. Genom att synliggöra vardagsekonomin visar boken att medelklassens framväxt vilade på disciplin, familjeuppoffringar och kollektivt motstånd. Inte på en enkel berättelse om individuell karriär. För det tredje, järnvägen som nätverk för den svarta medelklassens utbildning och samhällsbygge. Rising from the Rails kopplar portierernas löner och rörlighet till större förändringar i svarta amerikanska familjers liv. En fastare inkomst kunde användas för att betala skolgång, köpa bostad, stödja kyrkor och föreningar samt hjälpa släktingar som sökte arbete eller utbildning. Tys argument är inte att varje portier blev välbeställd, utan att tusentals familjer fick en stabilare ekonomisk grund än vad jordbruksarbete. Tillfälliga jobb och den segregerade arbetsmarknaden ofta erbjöd. Därför fick portieryrket en betydelse som sträckte sig långt bortom tågvagnen. Resorna gav dessutom kunskap om olika delar av landet. Portierna såg städer, arbetsmarknader och politiska miljöer som många andra svarta amerikaner saknade möjlighet att möta. De kunde föra vidare nyheter, idéer och kontakter mellan lokala samhällen. I denna mening fungerade järnvägen som ett socialt nätverk, inte bara som transportmedel. Boken placerar detta i den bredare omvandling som följde när många svarta familjer lämnade södern och sökte nya möjligheter i nordliga och västliga städer. Detta perspektiv nyanserar ordet medelklass, för ty handlar det inte främst om konsumtion eller hög status, utan om möjligheten att planera över generationer. Portierernas arbete bidrog till att barn kunde utbilda sig och att familjer kunde skapa institutioner med längre livslängd än en enskild anställning. För det fjärde, Brotherhood of Sleeping Car Porters gjorde värdighet till en facklig fråga. En avgörande del av boken är skildringen av Brotherhood of Sleeping Car Porters, den organisation som bildades 1925 under A. Philip Randolphs ledning. Fackets tillkomst visar hur svårt det var för svarta arbetare att utmana ett stort företag i en tid då både arbetsgivare och delar av arbetarrörelsen kunde motarbeta dem. Pullmanbolaget motsatte sig organiseringen under många år och portiererna riskerade repressalier när de försökte bygga stöd. Kampen krävde därför uthållighet, lokala nätverk och en ledning som kunde formulera kraven i både arbetsrättsliga och medborgerliga termer. Fackets mål var konkreta. Portiererna ville ha rimligare timmar, högre ersättning, tydligare regler och en röst i frågor om anställning och arbetsvillkor. När förbundet till slut fick erkännande och ett kollektivavtal med Pullman på 1930-talet blev det en milstolpe. Eftersom det var det första svarta fackförbundet som slöt ett sådant avtal med ett stort amerikanskt företag. Segern ändrade inte omedelbart USA:s rasordning, men den visade att svarta arbetare kunde bygga en nationell organisation och förhandla från en starkare position. Tye behandlar därmed facklig organisering som mer än lönepolitik. Den gav arbetarna ett språk för respekt, rättigheter och kollektiv makt. Erfarenheten från Pullman blev också en viktig förhistoria till den senare medborgarrättsrörelsen, där Randolph själv fick en framträdande roll. Slutligen, portierernas historia förenar arbetskamp, medborgarrätt och amerikansk minne. Tys bok utmanar den vanliga uppdelningen mellan arbetarrörelsens historia och berättelsen om den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Pullman-portiererna befann sig mitt i båda. Deras vardag visade hur rasdiskriminering fungerade ekonomiskt genom yrkeshierarkier, löner, dricks och kontroll över arbetstid. Deras organisering visade samtidigt att kampen för mänsklig värdighet kunde börja med frågor som schema, ersättning och rätten att bli företrädd av ett fackförbund. Det gör boken användbar för läsare som vill förstå varför ekonomisk rättvisa och politiska rättigheter så ofta har varit sammanflätade i svart amerikansk historia. Boken lyfter också fram vilka berättelser som lätt försvinner ur det offentliga minnet. Resenärer såg portiererna som en del av servicen, men sällan som familjeförsörjare, organisatörer och bärare av kunskap mellan samhällen. Genom att flytta perspektivet till arbetarna själva visar Tye hur en grupp som förväntades vara osynlig ändå kunde få stor påverkan på utbildning, samhällsliv och politik. Detta är ingen okomplicerad hjältesaga. Pullmanbolagets möjligheter för svarta arbetare uppstod inom ett system som utnyttjade deras begränsade alternativ. Bokens styrka ligger i att hålla fast vid båda sidorna. Portiererna skapade framsteg, men de gjorde det under villkor som avslöjar hur djupt rasism och arbete var sammanvävda i USA. Sammanfattningsvis, Rising from the Rails passar särskilt för läsare som är intresserade av USA:s svarta historia, järnvägarnas sociala betydelse, facklig organisering och medborgarrättsrörelsens rötter. Den fungerar också väl för den som vill förstå hur ekonomiska villkor påverkar familjeliv, utbildning och politiskt deltagande över flera generationer. Den praktiska lärdomen är inte att utsugande arbete automatiskt leder till rörlighet. Snarare visar Tye hur begränsade möjligheter kan omvandlas genom sparande, familjestrategier, lokala nätverk och framförallt kollektiv organisering. Det som skiljer boken från bredare skildringar av medborgarrättsrörelsen är dess tydliga fokus på en yrkesgrupp vars arbete ofta reduceras till en nostalgisk bild av tågresandets guldålder. Tye kopplar den bilden till de anställdas faktiska arbetsvillkor och till den rasism som gjorde deras service efterfrågad. Samtidigt förklarar han varför jobbet ändå kunde bli en bas för social stabilitet i svarta samhällen. Boken undviker därmed både romantisering och en förenklad offerberättelse. För svenska läsare kan den ge ett konkret sätt att se hur arbetsmarknad, segregation och civilsamhälle samverkar i ett annat lands historia. Dess främsta styrka är att den gör en nationell utveckling begriplig genom vardagsarbetet hos människor som bar väskor, bäddade britsar och samtidigt bidrog till att bygga institutioner, utbildningsmöjligheter och en facklig tradition med långt större följder än deras arbetsbeskrivningar antydde. Om du vill stödja Larry Tye, Du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!